Du lyssnar på Gustav den fjärde Adolf, en kunglig tragedi, del 1, av Mats Wickman. Uppläst av mig, Ludvig Josefsson. Prolog. Gustav den fjärde Adolf avskydde Stockholm. Ända sedan hans far, Gustav den tredje, mördats 8 år tidigare på Kungliga Operan i Stockholm hade han sett huvudstaden som en ondskans stad, fylld av djävulska intriger och det fulaste falskspel. Därför bestämde Gustav den fjärde Adolf år 1800, han hade då regerat landet sedan november 1796, att hans och hans drottnings kröning skulle äga rum i Norrköping i samband med riksdagen som förlagts dit samma år. Den officiella förklaringen var att de på grund av missväxt och europeiska krig redan höga levnadskostnaderna i Stockholm skulle öka över smärtgränsen ifall riksdagen förlades dit. Men de verkliga motiven anade alla som hade inblick i Gustav den fjärde Adolfs person. Han hade aldrig kommit över mordet på sin far. Vid edsavläggandet under kröningen skulle han komma att bli så rörd när han nämnde sin fars namn att han knappt kunde fortsätta att tala. Nu skulle stockholmarna dras vid näsan och dessutom blev det krångligt för kungens motståndare i riksdagen att hitta en vettig inkvartering i Norrköping. Han ville också slippa alla utländska sändebuds närvaro. Egentligen skulle Gustav den fjärde Adolf ha velat undvika att kalla in riksdagen överhuvudtaget. Men det svåra ekonomiska läge som rådde i hela landet krävde flera riksdagsbeslut. Redan när beslutet om kröningsplatsen offentliggjordes mumlades det i leden. Framförallt inom det traditionstyngda hovet. Småstaden Norrköping med sina 6000 invånare var väl ändå ingen stad för en kröning. Den kunde inte alls erbjuda samma praktfulla inramning som huvudstaden. Men sagt och gjort. Kungen var en mycket envis person. Det hade han redan gett otaliga bevis på. Norrköping var det sagt, och Norrköping skulle det bli. Och Norrköping blev det, och alla olyckskorpar skulle få rätt. Kröningsdagen, den 3 april, bjöd på oväder med hård blåst och snöblandat regn som övergick i halv storm och spöregn. Det var aprilväder när det var som värst. Kungen hade tagit in i ett enkelt trähus över natten, och när han tidigt på kröningsdagen skulle sätta sig på sin häst protesterade den mot att behöva ge sig ut i ovädret genom att stegra sig och löpa runt. Det var ju inte lämpligt för kungen själv att börja jaga hästen, utan istället tvingades överstekammarjunkarna Fabian von Fersen och Karl Adam Wachtmeister att försöka få tag i hästen. De hade egentligen i uppdrag att hålla i kungens mantel, men måste nu släppa den så att den föll rakt ner på den sörjiga marken. Von Fersen och Wachtmeister tog upp jakten på den skenande hästen. Iklädda sina magnifika kröningskläder plaskade de runt i vattenpölarna och gjorde flera fåfänga försök att fånga såväl häst som mantel. Till slut blev hästen infångad och den 21-årige kungen satte sig med osäkra rörelser i sadeln. Han var ingen vidare ryttare. Och nog för att Gustav den fjärde Adolf var en envis person, men frågan var om han inte mött sin överman i den häst han just red. Den skulle snart orsaka nya problem. Paraden skred vidare mot Norrköpings stadskyrka Sankt Olai, en liten träkyrka, där kröningen skulle hållas. Kungen red under en tronhimmel som bars av 8 officerare. Drottningen åkte in till i en praktfull vagn. Längst fram red riksmarskalken och stängde ner dem i processionen som gick bakom, medan de som gick framför kungen blev nedstängda av honom. Paraduniformerna blev allt smutsigare och blötare. Så småningom blev det också så mycket snö på tronhimlen att stängerna som bar den buktade och höll på att brista. Inget jubel hördes från de få åskådare som vågats ut, och de lyfte inte heller på hattarna för kungen. Och en bit in på paradgården.